Då hälsar jag dig varmt välkommen att fira gudstjänst tillsammans med församlingen i Ekumeniakyrkan Ingarp. Vi inleder gudstjänsten med att sjunga psalm 828, Det enda som bär. I gudstjänsten idag medverkar vår pastor Johanna Fredriksson med predikan. Mattias Ingesson läser ett inledningsord. För sång och musik svarar Isak Frida och David Ros samt Cecilia Evenholm Ros. De tillsammans med Tina Wiberg, Karin Ingesson och Thomas Lovén svarar även för psalmsången. Inspelningstekniker är Daniel Björketun, Ingmar Olsson och Johnny Martinsson. Och jag som leder gudstjänsten heter Torbjörn Ros. Nu får vi lyssna till en trio och därefter läser Mattias ett inledningsord.
Åt morgondagen Dagens inledningsord kommer från Romarbrevet, kapitel 8, vers 24-27. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Gud, vi ber om din närvaro i våra liv. Vi ber om tröst och vägledning i en tid när vi hoppas på bättre dagar som vi ännu inte kan se. Vi ber om ditt beskydd, om tålamod och kraft att hålla ut. Gud, vi ber att du ska finnas hos de som är sjuka, hos de isolerade och ensamma. Låt oss få vara dina händer och fötter och finnas där för varandra. Herre, det kommer dagar då vi inte ens vet hur vi ska be. Tack för att vi får vila i tryggheten att du känner oss utan och innan. Och att din ande viskar de ord vi själva inte orkar formulera. Amen. Och nu sjunger vi tillsammans sången Kärlek vid som oceaner.
Kärlek vid som oceaner. Dagens predikotext är hämtad från Apostlagärningarnas 14 kapitel. Och jag ska läsa vers 8 till och med vers 20. I Lystra fanns en man som inte kunde bruka sina ben. Han hade varit lam från födseln och aldrig kunnat gå. Han hörde på när Paulus talade. Denne fäste blicken på honom, och då han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad, sa han med hög röst: "Res dig och stå på benen." Då sprang mannen upp och började gå. När folket såg vad Paulus hade gjort ropade de högt på lykaoniska: "Gudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt." De kallade Barnabas för Zeus och Paulus för Hermes, eftersom det var han som förde ordet. Prästerna i Zeus-templet utanför staden kom med tjurar och blomsterkransar till portarna och ville offra tillsammans med folket. När apostlarna Barnabas och Paulus hörde det rev de sönder sina mantlar och rusade in i folkhopen och ropade: "Vad tar ni er till? Vi är svaga människor precis som ni. Vi kommer med ett gott budskap till er. Ni ska omvända er från dessa maktlösa gudar till den levande guden som har gjort himmel och jord och hav och allt vad den rymmer. Förr i tiden lät han alla hedna folk gå sina egna vägar, men ändå gav han vittnesbörd om att han finns genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett er regn och skördetider. Han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje." Genom att säga så lyckades de avhålla folket från att offra åt dem. Men från Antiochia och Ikonion kom judar som fick med sig folket. Man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Nästa dag fortsatte han med Barnabas till Derbe. Vi ber. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi ber att du ska skriva in det i våra hjärtan så att det får bära frukt i vårt liv. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Det som vi får lyssna till i dagens text är ju ett fantastiskt vittnesbörd ur Apostlagärningarna. Inte bara en utan två mirakel sker inom loppet av bara ett par verser. En lam man kan plötsligt resa sig och gå. Och Paulus, i princip misshandlad till döds, reser sig utan så mycket som en skråma och vandrar vidare. Man kan ju bli häpen för mindre. Men trots allt det här storslagna, bländande, gnistrande, så är det ändå särskilt en mening i allt det här som fångar mig och som faktiskt tvingar mig till eftertanke. Det står: "Och då han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad." Vad betyder det? Att ha tro så att han kunde bli botad. Innebär det att tron är en förutsättning för det här undret? Är det så att det bara är de som tror som kan få uppleva mirakel? Vi kanske annars är mer vana att tänka tvärtom. Att människor kommer till tro när de får se mirakel. När Jesus säger åt den tidigare blinda mannen att gå och visa upp sig för översteprästerna, är inte det för att de då ska kunna se och komma till tro? Och visst är det när Thomas får se, komma nära, själv känna på Jesu händer, se såret i hans sida. Visst är det först då som han på riktigt kan tro. Samtidigt vet vi att Jesus själv säger vid samma tillfälle till Thomas: du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett, men ändå tror. En av alla de som Jesus talar om här borde rimligtvis vara just den lame mannen i dagens text. Jag tror personligen inte att Gud tvingar sig på någon. Han inbjuder. Han öppnar dörrar. Han kallar. Han tröstar. Han leder. Men han tvingar ingen. Därför tänker jag att om Gud ville så skulle han hur lätt som helst kunna bota den lame mannen utan att han hade tro. Som det står, ingenting är omöjligt för Gud. Men liksom fröet har lättare att slå rot på vissa ställen än på andra, så finns det också hjärtan som är mer öppna, mer förberedda för det här som ska ske än andra. Och det tror jag delvis är vad som menas med orden i dagens text. Han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad. Paulus såg i honom ett förberett hjärta. En öppenhet, en förväntan, en vilja att ta emot. I meningen innan står det om mannen att han hörde på när Paulus talade. Och Jesus säger, hör du som har öron att höra med. Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det. Förmodligen så var det här första gången som den lame mannen fick höra talas om Jesus. Men liksom på pingstdagen så träffade orden honom rakt i hjärtat. Om jag blundar så kan jag nästan se honom för mitt inre. Hur han sitter där, om de nu var på torget kanske eller utanför synagogan. Och hur han bildligt talat nästan dricker orden från Paulus mun. Som en törstig som dricker ur livets källa. Herre, ge mig det vattnet. Han får höra om en Gud som ser dem som ingen tidigare har sett. Som älskar dem som andra vänder sig bort ifrån. En herre som botar de sjuka, som delar deras bördor, som befriar de fångna. När Paulus ser att det i mannen fanns tro, så läser jag det som att det i mannens blick fanns en avgrundsdjup längtan, ett omättligt begär efter Gud. En mer förberedd jordmån för Guds ord att slå rot i är svår att tänka sig. Kanske kände inte mannen Jesus än. Kanske hade han väldigt dålig, för att inte säga obefintlig, kunskap om skriften och om lagen. Men hans tro handlade inte så mycket om kunskap. Och kanske inte heller så mycket om en känsla eller ens en erfarenhet som om vilja och längtan. Men vem kan ge en människa längtan efter Gud, viljan att tro, om inte Herren själv? Därför brukar jag säga till dem som längtar efter tro att de inte behöver gå över ån för att finna vatten. I ditt eget hjärtas åker så finns det redan idag en ovärderlig skatt begravd. Den ligger där. Det som du söker finns redan inom dig. Det där som du hör, rösten som kallar, längtan som spänner och drar, lita på att det är Herren. Vad är tro för något? Som pastor så får man ju den frågan ibland. Vad är tro? I en kick- och effektsökande kultur som vår så tror jag att tro lätt blir reducerat till en känsla. Vi tänker kanske på en upplevelse av frid, någon sorts inre harmoni. Eller kanske sprudlande glädje, på något sätt översvallande känslor. Och visst, tro kan både erfaras och det kan uttryckas i känslor. Men det är så mycket mer. Om tro bara var en känsla så skulle det väga lätt som vinden och vara minst lika flyktigt. Tro är också till väldigt stor del något som innefattar vår tanke. Man kan resonera sig fram till tro. Väga olika aspekter mot varandra, fundera över sannolikheten för olika förlopp, studera historia, filosofi och slutligen landa i en väl övervägd och genomarbetad tro, stabil som berget. Och den tron, hur snustorr man än kan tycka att den verkar vara, den är inte att förakta. För visst tror vi att vår tro på Kristus vilar på en fast grund, på verkliga sanningsanspråk. Paulus själv skriver om det fysiska, om hård fakta när han säger om Kristus inte har uppstått, då har vår tro ingen grund. Tro är inte bara att känna, det är också att veta. Det handlar också om övertygelse. Men om jag då inte känner och kanske inte heller vet, kanske inte har landat i en övertygelse, vad har jag då? Jag vill mena att tro består av lika delar tanke och känsla, men också av vilja. Att tro också är ett viljebeslut. En aktiv handling från vår sida varje dag. Om det inte vore det så skulle vi inte längre ha en fri vilja. Då skulle vi vara någon sorts robotar programmerade att tro. Men Gud ger oss faktiskt valet. Det finns god grund för att tro. Men ytterst sett så är det fortfarande ett val. Ditt eget val. Ja, men är tron då helt godtycklig? Är det slump? Nej, det menar jag inte att det är. Vi gör ju varje dag 1000 olika val. Jag väljer att lita på att klockan går rätt som säger till mig när det är dags att gå upp. Är det helt godtyckligt? Nej, det finns ju god grund för att lita på det. Jag väljer att lita på att de bilister jag möter på väg till jobbet inte kommer att köra på mig. Är det helt slumpartat, helt godtyckligt? Nej, det finns god grund för att välja att lita på det. Men det är ett val varje dag. Också vad gäller tron. Jag väljer att tro på Jesus. Att sätta min tillit till honom. Och det finns god grund för att göra det. Jag litar på andra som säger sig känna honom. Personer som jag uppfattar vara tillförlitliga människor. Jag litar till min erfarenhet av att ha blivit ledd på olika sätt genom livet. Jag litar på det som står i skriften och det finns god grund för det. Men det är trots allt ett val som jag gör. Tanke, känsla och vilja. Och under olika perioder i livet kanske vi får luta oss mot olika delar. Inte helt sällan så präglas ju tonårstiden kanske i högre grad av känslan och upplevelsen att få erfara Gud. Medan det senare kanske kommer att vila mer i tanken och övertygelsen. Och i svårare perioder av motgång och förlust får vi ibland krampaktigt hålla fast i viljan. Då är vi i gott sällskap med bland annat Jobb i Bibeln. Eller Jakob som brottas med Gud. Som det står, men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Idag möter vi en man som kanske saknar mycket. Men äger desto mer av längtan och av vilja. Och den hungern, den öppenheten kommer också att leda honom till ett gudsmöte som förvandlar hans liv. Han får ta emot gåvan att kunna gå, att kunna resa sig ur sin fångenskap och bundenhet, men han får på samma gång något ännu större och i det långa loppet något ännu mera värt. Han får tag på Jesus Kristus. Han får fatt på den levande guden som har skapat himmel och jord. Genom Jesus får han en kraft i sitt liv som är så stark att inga makter på den här jorden kan hålla honom i sitt grepp. Guds kraft överflödar alla bredder och välsignelse flödar där den här kraften springer fram. Lama går, blinda ser, tro väcks och den slagna får kraft igen och kan resa sig och gå vidare. Paulus och Barnabas blir förtvivlade när människor misstar sig och tror att den här kraften kommer från dem själva. De river sina kläder och ropar förtvivlat: "Vad tar ni er till? Vi är svaga människor, precis som ni, men vi kommer med ett gott budskap till er." Och så är det ju. Vi är svaga människor. Av oss själva så är det inte jättemycket vi kan göra. Inte mycket annat än att försöka ha ett öppet hjärta. Att kanske erbjuda en god jordmån för Guds levande ord att bli sått inom oss. Jesus sa: "Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade."
Jag har ett brev, en hälsning från en vän. Det är ganska slitet och det skrevs för länge sedan. På kuvertet står adressen som är ristat med blod. Frihetens stämpel, om du bara förstod. Att läsa det om och om igen och känn doften av friheten. Du var dömd men älskar ändå, så kom ut ur din cell. Det är tid att gå. Se här är sillet, tomt och ensamt kors. Men inuti brevet flödar hoppet som en fors. Läs raderna högt, jag lyssnar gärna på var kärleksgränsen går. Det kan nog ingen alls förstå. Läs det om och om igen och känn doften av friheten. Du var dömd men älskar ändå, så kom ut ur din cell. Det är tid att gå. Jag lämnar dörren öppen, låt ljuset stå på. Men jag vill gärna veta hur hans vänskap du kunnat få. Du som var en brottsling och en misshandlad själ, en skadeskjuten fågel som ville flyga sin väg. Läs det om och om igen så läs det om och om igen och känn doften av friheten. Du var dömd men älskar ändå, så kom ut ur din cell, det är tid att gå.
Vår gudstjänst går mot sitt slut, men innan vi avslutar vill jag göra några pålysningar om vad som händer kommande vecka. Efter gudstjänsten idag fortsätter vi med kyrkkaffe där Daniel Björketun samtalar med vår förre pastor David Lomas. På måndag träffas upptäckarna klockan 17.45. Tonår har terminsavslutning samma kväll klockan 19. På tisdag anordnar samhällsföreningen städdag vid badplatsen klockan 17.30. Och klockan 19.30 på tisdag är det nattvardsstund i kyrkan. Den utannonserade gökottan vid kyrkans stuga på torsdag är inställd. Nästa söndag blir det återigen en gudstjänst på webben. Då får vi lyssna till undervisning av Rickard Riotto som är bibellärare på Teologiska högskolan. Han kommer att undervisa lite mer övergripande om apostlagärningarna som bok och de centrala teman som vi möter där. I samband med gudstjänsten kommer vi även att lägga ut lite samtalsfrågor utifrån undervisningen på hemsidan och på Facebook som vi uppmuntrar dig som lyssnar att fundera på eller samtala med varandra om. Lyssna gärna på gudstjänsten tillsammans med en eller ett par vänner och ta tillfället i akt att också samtala kring det ni har hört. Då tror och hoppas vi att gudstjänsten och kyrkfikat får bli till ännu större välsignelse och fördjupning. Nästa söndag övar ungdomskören i kyrkan klockan 12. Och vi påminner också om att vi varje dag har en bönetid i församlingen klockan 19.30. Det är gott att veta att man är fler som ber även om vi befinner oss på olika platser. Så var gärna med och be varje dag 7:30, 19.30. Jag vill också påminna dig som lyssnar om att ge ditt veckoffer, din kollekt till församlingen. Om du vill swisha din gåva gör du det till nummer 123 298 0282. Du kan också använda gåvomaten på kyrktorget om du har vägarna förbi. Tack för din gåva. Och tack till alla som har medverkat i vår gudstjänst idag. Till dig som har lyssnat önskar jag en fortsatt fin dag. Nu läser Johanna välsignelsen för oss.
Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, i Sonens och i den helige Andens namn. Amen.
Vi avslutar gudstjänsten med att tillsammans sjunga psalm 189. Bliv kvar hos mig. Thank you.
Ja, hej och välkomna till ett kyrkkaffe igen. Och idag sitter jag hemma i Bjässarp med datorn framför mig. Och på datorn så ser jag ett bekant ansikte. David Lomas, välkommen.
Tack så mycket, roligt. Och varma hälsningar från Ecuador till alla i Ingarp.
Ja, fantastiskt kul att se dig igen. Och du har lagt en bakgrund där på din dator. Där jag tror det är en vy från Cayambe, va?
Jajamän, det är precis en vy härifrån, mitt på ekvatorn där jag bor tillsammans med Benjamin och med mamma och brorsan.
Ja, och de flesta känner ju dig väl, David. Du behöver ingen närmare presentation så än av våra tidigare pastorer i kyrkan hemma i Ingarpjö. Men jag är inte säker på att alla har koll på vad du jobbar med, vad du gör i Ecuador. Och sen kan du också berätta, för vi hade ju tänkt egentligen att Benjamin skulle vara med här också, men han hade lite annat för sig, så det får bli en annan gång i så fall. Men vad har ni för er, du och Benjamin, om dagarna?
Ja, jag ska berätta lite om Benjamin först. Han jobbar ju som engelsklärare på en engelsk akademi här i staden Cayambe. Och på grund av vissa restriktioner som vi har i det här landet så får man inte ha vanliga lektioner i vanligt klassrum. Och då håller han på att ha lektioner online. Har lite elever som kopplar upp sig då. Och i vissa tider så har han lektioner. Och just nu så sitter han med en elev och har engelsk lektion. Det var nog därför som det blev omöjligt för honom att koppla upp sig. Mm. Det är det han gör i alla fall. Sen så, jag jobbar inom förbundskyrkan här i Ecuador. Jag är generalsekreterare, så jobbar jag på kontoret, eller huvudkontoret i huvudstaden Quito. Det är mitt jobb, men just nu så jobbar jag hemifrån. Det har jag gjort i snart 2 månader nu. Quito är ju isolerat som många andra städer i det här landet. Då får man inte jobba vanligtvis. Så.
Ja. Om vi tar lite geografi då, med Ecuador vid ekvatorn i Sydamerika. Och då har vi huvudstaden Quito då, alltså som du jobbar i. En miljonstad om jag inte minns fel. Och den ligger ganska mitt i landet, va?
Ja, huvudstaden Quito ligger mitt i landet på 2800 meters höjd. Det är en 3 miljoners stad. Och idag är ju Ecuadors mest befolkade stad. Och,
har den gått om Guayaquil då? Alltså?
Jajamensan. För ett par år sedan så gick det om Guayaquil. Då, så Guayaquil ligger på 2 miljoner 500 000 invånare. Cayambe, där vi bor, ligger som sagt 8 mil ifrån Quito. Och det huset som vi bor i ligger precis mitt på ekvatornlinjen då. Mm. Så att det är ju lätt att hitta med GPS hit.
Ja, och det är, om jag inte minns fel, Cayambe då, det är inte, man säger inte att det är uppe i bergen, eller säger man det? Eller säger
jo, det är Cayambe är uppe i bergen, ja. Eller La Sierra kallar vi den här. Hela den här andinska bergskedjan som går igenom Sydamerika då. Andernas bergskedjan, så Cayambe ligger ju på Anderna.
Ja, så är det, ja. Just det. Vi är mitt uppe i en global pandemi här nu, och alltså i vanliga fall tänker jag att det är liksom helt olika saker man brottas med i Sverige och Ecuador många gånger. Men många gånger nu i globaliseringens tid så blir världen ganska liten. Och just nu så är det ju covid-19 som jag misstänker man pratar om i Ecuador också, precis som här. Och du har säkert koll på våra svenska tidningar, du också misstänkte jag, David, att du är inne där och läser ibland. Men det vi i Sverige nu läser om Sydamerika, får säga att Sydamerika är inte den kontinenten som är bäst bevakad i svensk press. Det står en del om vad heter han, i Bolsonaro i Brasilien och hans annorlunda inställning till det här viruset, att han tidigt var ute och sa att det här är inte så farligt, det är som en förkylning ungefär. Och i Sverige klumpar man ofta ihop honom typ med Trump i pressen, så att han är inte bra, han är inte omtyckt. Och så har det stått lite om Argentina, att de har haft ganska hårda restriktioner och väldigt få döda där. Och så har det faktiskt stått en del om Ecuador också. Och det har både i Aftonbladet och DN har jag läst artiklar, och nu för någon dag sedan i Dagen då en medarbetare ur Ekumeniakyrkan som jag tror jobbar i Ecuador uttalade sig. Och där fick man en ganska dyster bild av läget, att Ecuador är ganska hårt drabbat.
Ja, Ecuador är ju det andra landet efter Brasilien och som är mest drabbat här i Sydamerika. Tyvärr har det varit dåliga nyheter från Ecuador. Jag tror inte att beredskapet inför pandemin var ju riktigt bra från början. Det talades väldigt mycket om naivitet från regeringen, att man tog inte det på allvar. Och det drabbade ju framförallt staden Guayaquil nere på kusten, och där ungdomskören landade för några år sedan när vår resan då. Det startade där egentligen med några som blev smittade. Så att tyvärr så har det varit kaos i Guayaquil. Hälsovårdssystemet kollapsade i staden Guayaquil. Likadant begravningssystemet och allt det där. Än idag hörde jag på nyheterna att det är ungefär 150 kroppar som ligger i container och som inte har blivit identifierade och som man inte vet vilka de är. Vissa, ja, det har hänt saker som i svenska ögon är ju hemska egentligen då. Folk har ju fått aska från en kropp som inte var deras släkting eller anhörig. Det visade sig efteråt att det var någon annan. Alltså det kollapsade hela då. Sjukhusen klarade inte av antalet sjuka. Och då blev det ju så att många dog hemma eller ute på gatan. Och du vet, Daniel, och de som har varit i Guayaquil. Guayaquil är ju en varm stad. Mm. Så att det blev ju så att många fick ta ut sina anhöriga ute på trottoaren. De kunde inte ha in i husen. Så att när det visade sig att det var så kaotiskt, då bildade regeringen en grupp som skulle jobba med att hämta kroppar från gatorna och från hem då. Så att nu tror jag att det är stabilt just nu, men som sagt, det räknas fortfarande 150 kroppar som inte har blivit hämtade eller identifierade, och det kommer ta lång, lång, lång tid innan man får ordning på det.
Ja, då blir det ju ganska, för jag tänker för oss som inte jobbar i sjukvården i Sverige, så är ju corona först och främst någonting man läser om i tidningar och hör om och pratar om. Men då blir det ju ganska påtagligt om det är så att det ligger sjuka människor på gatorna. I svensk press, så nu förstår jag ju varför. För det stod i någon av tidningarna då att det ligger döda på gatorna. Nu förstår jag ju när du säger att det är så varmt inne i husen så att man la de sjuka ute på gatorna för det var svalare där. Då tolkar jag det rätt, eller?
Ja, och det är ju en del som till och med hade begravt sina höriga någon tomt eller fotbollsplanen där. Man visste inte vad man skulle göra med kropparna. Det har ju faktiskt kremerat sina höriga också.
Och då Paktokyrkan mitt upp i detta då, är det måste ju ha varit medlemmar och anställda och så som är vars familjer och själva är drabbade. Är det så att du har bekanta och så som du vet har åkat ut för detta?
Ja, i och med att jag jobbar som sekreterare för förbundskyrkan så har det varit så att jag har fått kännedom när någon har dött och Vi brukar ju skriva någon kondolensbrev och så. Det har varit min uppgift hemifrån då, att skriva kondolenser till folk som har dött. Och så så att vi räknar med några stycken då. En del i 50-årsåldern, 60-årsåldern, lite äldre. För ett par veckor sedan dog en församlingsmedlem där jag var pastor då, i Monte Christi, med corona. Så det har varit några bekanta då. Men som sagt, vi vet inte riktigt än hur många dödade. Just nu så sägs det, statistiken talar om att det är ungefär 30 000 smittade i det här landet. Vi tror att det är ännu fler. Och man räknar med 3 000 döda. Vi tror ungefär det handlar om 7 000 döda. 3 000 är ju bara de som är bekräftade covid-19 sjuka. Men sen finns ett antal, många som har dött som inte riktigt vet vad det var. Men de säger bara att det var ju andningssvårigheter, dödsorsaken. Men vi tror att det är corona. Så det talas mot 7-8 000 döda ungefär i covid-19. Mm. Och då, men det är inte de siffrorna som man får från staten.
Nej. Bara proportionerna här. Jag minns inte, men är det 10 miljoner invånare i Ecuador?
Ja, just nu så är ju 17 miljoner invånare.
17? Oj.
17 miljoner invånare.
Ja, det kanske var länge sedan det var 10 miljoner då. Eller jag visste
ja,
det var...
fertiliteten här är ju väldigt stark, Daniel.
Ja, ja. Det är bra. Man undrar ju också, och det finns kanske inga riktiga svar på det. Alltså, för det är en mystisk sjukdom det här, och samtidigt som man hör det här från Ecuador så hör man det från Indien, som är ett minst lika fattigt, kanske fattigare land i många avseende. Människorna bor mycket trångt, och där har man då, alltså om jag har fattat rätt, i hela Indien väsentligt färre döda än vad vi har i Sverige till exempel. Och vad är det som gör att det slår så olika hårt? Och du var inne på här lite innan att regeringen reagerade långsamt, att man satte in restriktioner sent, antar jag då. Är det den förklaringen man spekulerar kring, eller finns det andra teorier om varför Ecuador är hårdare drabbat?
Jag tror att mycket beror på skillnaden på hälsovårdssystemet. Om du ska jämföra Ecuadors hälsovårdssystem med Sveriges hälsovårdssystem, så är ju mycket värre här i Ecuador. Vi har ju en regering som för 3 år sedan sänkte ner i budgeten pengar som skulle vara uppsedda till hälsovård och till utbildning. Och det blev ju... En av konsekvenserna blev ju då att vi har färre läkare, färre sjukhus igång. Och det är det som är avgörande i en sån situation. Jag tror att det man har tänkt i Sverige, även om många tidningar här i Ecuador har talat om att ja, i Sverige de fattar inte vad det handlar om. Det här är ju väldigt vågat att göra så, att inte ha hårdare restriktioner. Men jag tror att det handlar om att Sverige har ju mycket bättre hälsovårdssystem än vad vi har här i Ecuador. Och det man har gjort är ju, här har man bromsat, genom restriktionerna har man bromsat antalet sjuka, så att det inte ska bli ännu värre för en redan kollapsade hälsovårdssystem. Mm. Så att det är avgörande det, tror jag, för annars är covid-19 är ju för många är ju vanligt, man ska säga, virus som orsakar en mycket starkare förkylning. Man skulle kunna klara av med rätt vård, så skulle man kunna göra det. Men kanske inte när det är tusentals som är smittade samtidigt, och när man har väldigt dålig hälsovårdssystem och inte finns utrustning för de som jobbar inom hälsovård. Här var ju många läkare och många sjuksköterskor som faktiskt smittades på grund av att de hade inte bra skydd. Det fanns inte pengar till det. Och när man köpte både ansiktsmask och overaller och allt som behövdes, och handskar, allt det där, då var det redan för sent. Då var ju många var smittade redan.
Mm. Ni har hårdare restriktioner generella som gäller alla också, om jag har fattat rätt, i Sverige. Det, är det någon form av utegångsförbud? Eller?
Jajamensan. Vi har ju utegångsförbud från klockan 14 till klockan 5 på natten varje dag, och det gäller alla. Klockan 14 på eftermiddag, då stängs allt. Det finns ingen affär. Det går inte att köra bil. Vi ska vara inne i husen från klockan 14 till klockan 5 dagen därpå. Sen är ju så att det är obligatoriskt att bära ansiktsmask. Det är faktiskt böter om man inte har det. Det är $100 första gången, $400 andra gången, och sen är det fängelse, 15 dagars fängelse tredje gången. Så att det måste alla ha. Sen så, om man ska köra bil, så får man köra bil efter det sista på nummerplåten. Som till exempel min bil har nummer 3. Och då är det måndag är det bilar som slutar på 1 och 2, och tisdag är det 3 och 4. Så jag får köra bara på tisdag. Och likadant när man ska handla mat, det går efter sista siffran på identitetshandlingen. Så jag har nummer 8 på sista siffran, så jag får handla på torsdag, endast på torsdag.
Så om du glömmer köpa kaffe eller något då får du klara det en vecka?
Då får jag klara mig till nästa vecka, så är det. Jag kunde köra igår, så det var tisdag. Men problemet är ju att, visst, bilen får köra på tisdag, men min identitetshandling får inte handla på tisdag.
Ja, det låter som ett jobbigt system då. Du ta med, om du har en kompis som har en bil som slutar på en högre siffra då, får du åka tillsammans med den kompisen och handla då?
Ja, vi har turen att vi har brorsan här, han har nummer 4, så han får handla på tisdag. Men det får han göra själv. Det är ju omringat, alltså det är avstängt hela centret i Kajambe då.
Du kan köra honom med din bil på tisdagen?
Jag kan köra honom med min bil, men då är det han som får handla, och så hämtar han och bär ut och bär ut och så. Det blir lite jobbigt, men nu har vi levt så i nästan 2 månader, så man vänjer sig vid det.
Ja. Men och folk accepterar de här restriktionerna, eller?
Nej, jag tror att det gick bra än så länge, men nu börjar man bli trött på det. Och till och med jag känner själv att nu blir jag trött på det här med att inte... Ändå, vi har turen att bo här ute på Kvatorn, inte i själva stan. Så jag har lite rutor att gå och vandra och sådär. Men man blir trött. Man blir trött på det. Man har förlorat den friheten att komma ut och handla när man vill och jobba så, som vanligt. Jag tror att många blir trötta nu på det här med restriktionerna. Mm. Men så är det. Vi får leva så.
Ja, våra restriktioner här framstår ju som lite futtiga jämförelse där då. Man kan förstå att om man lever i ett land med så hårda restriktioner, och så läser man i tidningen om Sverige där folk sitter på restauranger och kaféer och det ser ut ungefär som vanligt, och myndigheterna säger att nej, men det där med munskydd det behöver ni inte ha, för det är inte säkert att det funkar ens, då förstår man att Sverige framstår som ett ganska så udda land.
Ja, på sätt och vis, men samtidigt så tror jag att mer och mer börjar vi att fatta, åtminstone jag gör det och många andra med mig som jag har samtalat om, alltså man får börja och fatta att det kanske är ju rätt att göra som man gör i Sverige. På grund av att i längden så är ju... Just nu så är ju så att här får man välja. Är det covid-19 man ska dö för, eller hungern? För att du vet, Daniel, att här i Ecuador är det många som jobbar i den informella sektorn. Alltså försäljare, uteförsäljare, affärer, restauranger som är stängda. Och de kan inte hålla stängt i 2 månader. Så nu börjar det bli brist på pengar, och ekonomin är ju i lägsta läge just nu. Så att det som man har tänkt i Sverige, det är ju att... Om en ekonomi ska inte kollapsa, det ska ju fungera. Folk ska ha och köpa och äta och leva. Men här har det varit svårt just nu, så att just nu är det ju brist på pengar hos vanliga människor. Mm. Många som inte har mat, många som inte har att äta. Och då samtidigt som har satt igång det här med att starta idéer och egna och andra företag och andra affärer som behövs, så är det många som tillverkar ansiktsmasker och overaller och handskar och allt som behövs till att gå igenom pandemin och bli socialer på något sätt. Folk måste ha pengar, för annars kan de inte äta. Och ekonomin har ju kollapsat här helt enkelt hos vanliga familjer. Mm. Och där kan man säga att vi som Pakt och kyrkan har ju det bekymret också då. Du vet att om man talar i klarspråk så är ju en församling eller en kyrka fungerar ju med pengar också. En pastor måste avlönas, pastorn äter ju också. Men om man inte har samlingar i 2 månader så kommer det inte in någon kollekt. Och det finns ingen lön till pastorn då. Och då har vi funderat på hur vi ska göra. Det kan man säga, och det är vi väldigt tacksamma för. För Ekumeniakyrkan har ju också varit bekymrad för det. Och vi har ju delat ut faktiskt matsäckar till pastorsfamiljer och de andra människor som behöver. Och det har vi gjort bara vår 15:e dag så att de ska klara sig. Men vet inte om det ska hålla i längden, men vi har fått hjälp från Ekumeniakyrkan till att göra det i alla fall.
Finns det någon insamling till detta eller något som man kan vara med och stödja där?
Det finns faktiskt ett kontonummer har jag förstått, där man kan ju sätta in pengar just till detta enda mål och att hjälpa församlingar eller människor som har blivit.
Då tänker jag, tror du kan mejla det till mig, frågar jag nu, och så lägger vi i sådana fall upp det på något vis på vår församlingshemsida, för det finns säkert folk som vill vara med och bidra.
Jag tror att jag har sett det på er Facebook-sida. Jag har sett det någonstans. Att det
Men då ska vi se till att vi lyfter det i flödet i samband med det här avsnittet då, så att det blir lätt för folk där. Det fixar vi på något sätt. Det är klart, ekonomi, det tror jag i Sverige inte. Det är säkert många företagare som känner att det börjar bli kärvt. Så måste det ju rimligtvis vara. Och det hör man mycket om, olika stödpaket som regeringen skickar ut både till näringsliv och offentlig sektor. Men det är ju en väldig skillnad i att jag tror ju inte att vi har familjer i Sverige som undrar hur de ska få mat på bordet under veckan. Där är vi ju inte alls, så det är en stor skillnad. Men samtidigt kan jag inte låta bli att fråga, finns det församlingar som kör någon form av gudstjänster via webben eller via podd eller något sånt som vi gör?
Ja, de flesta jag har sett här, det är ju Facebook Live de använder och sänder ut sina gudstjänster. Och det har varit det sättet som man har, eller Zoom också då, så är det många som har sänt sina gudstjänster via Zoom. Så det, men tillgången till internet har inte varit heller allmänt för alla, utan det är många som har det, men de äldre till exempel, de har inget internet och så att det missas väldigt mycket. Men visst, det är flera pastorer som har, man ska säga, tagit del av internets möjligheter. Och det är ganska roligt, för jag minns att för några år sedan var ju många av dessa pastorer som predikar på nätet nu som tyckte ju att internet är ju från djävulen och det är tvn och datorn. Det är så, men just nu så får vi använda de medel och förmedla gudstjänster via internet.
Ja, jo, det här samtalet vi engagerar oss i, du och jag just nu, hade ju varit väsentligt svårare att få till bara för 10-20 år sedan, precis. Det tror jag ju, så att vi har ju nytta av den här tekniken helt klart nu, och den kan ju användas både till bra och dåliga syften, tänker jag.
Ja, precis.
Ja, Är det något mer du vill, något du undrar över hur vi har det, eller något du vill framföra till alla dina bekanta som jag vet kommer lyssna på det här?
Ja, men först så vill jag framföra en varm hälsning från Benjamin. Han skrev till mig nu då, för jag skickade ett meddelande till honom och frågade om han kunde komma, men han säger att han sitter just på lektion, så det blir omöjligt. Men han hälsar så mycket till alla Ingarpa bo. Det gör jag med, och hoppas att ni ska hålla er friska framför allt. Det här är ju ett bekymmer med det här viruset som har kommit. Men samtidigt så tycker jag att vi får försöka att leva på ett bra sätt, på ett gott sätt. Jag tror att om det här går över så kommer det inte bli likadant som det var förut. Och jag tror att, eller jag hoppas på att det här ska hjälpa oss att bli bättre människor. Inte minst bättre mot naturen, och framförallt också i våra relationer med varandra. Jag vill verkligen stryka under det här med gemenskapen som jag har talat en del gånger i Ingarp. Det är så viktigt att ni har en varm och god gemenskap i Ingarp. Fortsätt så. Och må Gud välsigna församlingen och alla mina vänner som jag har i Ingarp. Ni får ursäkta att jag kanske har glömt en del svenska, men försöker uttrycka mig på bästa sätt.
Jag kan säga att jag hör ingen skillnad. Du är fortfarande lika fascinerande bra på svenska, tycker jag. Du har ett jättebra språk, David, så det behöver du inte be om ursäkt för.
Ja, så det är ju, och så vet ni då att när allt går över så har jag har alltid sagt att ni har ju ett hem här mitt vid ekvatorn. Så det är bara att säga, ja David, vi vill komma till Ecuador, så är ni hjärtligt välkomna till mitt hus.
Ja, det är ju inte utan att jag googlade lite här, tittade igenom lite, kollade på lite kartor innan jag ringde upp dig här, David. Och det är ju inte utan att man blir lite sugen, så kan jag ju säga, när man ser de här bilderna igen och känner igen det. Jag tänkte också på en grej, David, som jag vill påminna dig om, som har lite med corona och lite med vänskap och mänsklighet och relationer att göra. Jag vet att du vid något tillfälle sa när du var pastor i Ingarp att när man träffas, och särskilt när man träffas i kyrkan, då skakar man hand, och det gör man ordentligt. Man ger inte varandra bara tjurnicken. Du sa, alltså som att man nickar som en tjur eller som en buffel som står och äter, utan man går fram och skakar i hand och tittar i ögonen på varandra liksom, och bekräfta varandra. Och det kan vi ju inte göra nu, tyvärr. Den restriktionen har vi ju i Sverige också. Men jag ser fram emot att kunna skaka hand igen.
Jo, det har jag tänkt faktiskt på här med då. Men i och med att jag lever i en kultur, det är så vanligt med att hälsa med handen och med kramar och med kyss på kinden och allt det där, att nu får man hälsa som i Sverige ungefär för att kunna hålla oss levande och friska. Ja. Men vi hoppas på att det ska bli bättre tider och att vi ska kunna hälsa varandra igen som vanligt och känna den mänskliga värmen i en hälsning.
Mm. Ja, och det tror jag vi alla i Ingarp också ser fram emot, att slippa den här buffelnicken, utan få ge ett ordentligt handslag eller en kram igen sen. Eller?
Precis.
Ja. Jättekul att få se dig och få tala med dig igen, David. Hälsa Benjamin så gott, och hälsa de bekanta som vi har inom Pactorkyrkan i Ecuador från vår församling, tänker jag. Och jag skulle tro att vi kommer vilja följa upp det här vid senare tillfälle, och hoppas att Benjamin kan vara med då.
Jajamensan, ja, ja visst.
Så tack så jättemycket att du var med.
Ja, tack ska du ha.
Och till alla lyssnare vill jag bara säga att vi hörs igen nästa söndag förmodligen, och då blir det något helt annat, och fram till dess vill jag bara önska alla Guds välsignelse och ha det gott, så hörs vi. Tack och hej.